Brevet 1, nu höll jag på att säga, nu ska vi fortsätta i slutet. Vi har gått ifrån början framåt en liten aning, nu ska vi gå ifrån slutet emot mitten. Vi ska vänta med Romarbrevet 7 ytterligare någon tid för att vi ska lära oss att förstå vilka tankegångar som Paulus har och som är så väldigt viktiga. Jag skulle faktiskt vilja säga att det är så viktigt att vi bör lära oss det här utan till. Vi måste kunna det utan till helt enkelt. Behärska det fullständigt. Det är ju uppenbart att det viktigaste är ju inte i och för sig att man har det teoretiska innehållet klart intellektuellt. Alltså, utan det viktigaste är att man har erfarenheten av det. Men det är ju uppenbart att har man det här också klart rent förståndsmässigt, så berikar ju det vårt andliga liv och gör oss mer skickade att tjäna Gud och uppfatta barnaskapets verkliga innebörd. Och det är just det jag ska tala om här ikväll. Jag ska tala om barnaskapet och vad barnaskapet handlar om. Barnaskap. Och därför ska vi nu idag läsa åtminstone en vers i Romarbrevets åttonde kapitel. Ska vi läsa med varandra en vers. Men det är bara utgångspunkt. För det vi ska säga, det blir alltså inte den vers vi ska stanna inför speciellt. Det heter i 14 versen, Romarbrevet 8:14, där heter så här: ty alla de som drivas av Guds ande, det är då Guds barn. I har vi mycket fått en treldomens ande, så att i åter skulle känna fruktan. I har fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är och Guds barn. Men är och vi barn, så är och vi och arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade. Och ska vi läsa senare ytterligare bibelverser just om barnaskapet. Och utan några inledande omvägar så går vi rakt på det här ämnet, barnaskap. Barnaskap. Då vi läser Bibeln så kommer vi underfund med att det är två sidor som måste tillgodoses. Det är två sidor som måste tillgodoses för att barnaskapet ska bli fullvärdigt. Att barnaskapet ska bli fullvärdigt. Och vad menar jag med ett fullvärdigt barnaskap? Ja, låt oss tänka oss in i den situationen att några makar adopterar exempelvis en pojke eller en flicka. Och den här pojken eller flickan på det sättet kommer att bli de här människornas barn. Kan man då tala om ett fullvärdigt barnaskap? Kan man det? Kan man tala om ett fullvärdigt barnaskap i ett sådant sammanhang? Va? Kan man det? Kan jag svara på det? Å ena sidan sett så handlar det om rättfärdighet, rättfärdighet. Alltså, och vi ger allt på en sak, att här är frågan om Guds handlingssätt, inte vårt. Vi är föremålet här, och Gud är handlande. Det handlar om rättfärdighet, men inte människans rättfärdighet, utan Guds rättfärdighet. Guds rättfärdighet. Och ett grepp som rättfärdighet, det talar ju om det som med ett annat uttryck kan sägas vara jurisdiktion. Jurisdiktion, och vi är inne på juridikens område. För att ett faktum är att det är en rättsstrid. Alltså, det handlar om ett rättsligt förhållande. Det heter så här: om nu sonen gör eder fria, då bliven I verkligen fria, står det i vår bibel. Men i grundtexten betyder också verkligen i det sammanhanget rättsligen. Vi måste bli rättsligen fria. Ja. Rättsligt fri. Och så heter det: åt alla dem som tog emot honom gav han rätt, heter det, eller makt. Där lägger vi märke till, här är det frågan om tre olika uttryck på en och samma gång. Verkligen makt, rättsligen verkligt fri, makt att bli fri, och så rättsligt fri. Det är tre olika uttryck som vi kanske hinner återvända till. Men om det nu handlar om rättfärdighet och ett juridiskt förhållande, så kan man tala om barnaskapets legalitet. Legalitet. Vi har legal rätt. Man talar om barnaskapets legalitet. Barnaskapets legalitet. Läser vi första Johannes brev, jag tror att det är det tredje kapitlet, första Johannes brev tredje kapitel, och där den första versen, så heter det: sen vilken kärlek Fadern har bevisat oss, står det så, att vi får kallas, där har du legaliteten, kallas Guds barn. Men aposteln stannar inte där med detta att vi får kallas Guds barn, utan han fogar till någonting mycket väsentligt: vilket vi och äro. Stämmer det? Alltså, där lägger vi märke till att där kommer in ytterligare en sida. Alltså, sen vilken kärlek Fadern har bevisat oss, att vi får kallas Guds barn. Och eftersom det nu är frågan om rättfärdighet och legalitet, så gäller det här adoption. Adoption. Vi har blivit adopterade, kan man säga. Vi ser vilken kärlek Fadern har bevisat oss, att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Men observera, se vilken kärlek. Det handlar inte bara om den här sidan, utan det handlar om ytterligare en sida. Det är inte bara frågan om rättfärdighet, utan det är också frågan om barmhärtighet. Barmhärtighet. Och rättfärdighet och barmhärtighet. Här talades det om barnaskapets legala sida, Men här är inte barnaskapets legala sida längre, utan det handlar om någonting ännu mer och djupare. Vi talar om legalitetens formella verklighet. Formella verklighet. Vi kan tala om adoption. Men i det här fallet gäller det inte längre adoption. Och vi ska försöka titta lite på det här. Vi har alltså skrivit på tavlan barnaskap. Så den ena sidan, det är rättfärdighet, legalitet, adoption. Och så den andra sidan har vi barmhärtighet. Och här gäller inte den legala sidan, utan organiska. Organiska sidan. Här handlar det inte om juridik i den meningen, utan någonting djupare och underbarare. Här handlar det om födelse. Om födelse. Jag vill kanske redan nu dröja en liten stund inför det här. Man kan adopteras in i en familj och få barnaskapets legala rättigheter. Alltså, man kan adopteras in i familjen och få barnaskapets legala rättigheter. Genom adoption får barnaskapets legala rättigheter. Men om man föds in i familjen, då får man inte bara de yttre legala rättigheterna, då får man någonting mera. Vad får man då för någonting? Va? Vad får man då? Här kan vi tala om rätten till evigt liv. Ikke sant? Fått rätt att äta livets träd. Här handlar det om rätt. Rätten till evigt liv, exempelvis rätten till arvet, rätten till evigt liv. Och det är naturligtvis i och för sig en mycket underbar sida, att vi har rätt. Men här handlar det inte om rätten till evigt liv, utan det handlar om någonting mera. Och vad handlar det om för någonting? Va? Alltså, vi kan tänka oss den här situationen. De här föräldrarna som jag talar om, som adopterar, eller de här människorna som adopterar en pojke eller flicka och låter det barnet gälla som sitt eget, ger åt det barnet legal rätt att bära familjens namn. Att bära familjens namn. Men så får de här makarna ett eget barn. Vad är det då för skillnad på det som är adopterat och det andra barnet? Vad är det för skillnad på det? Även om deras rättsliga ställning i och för sig inte förändras, så är det dock en avgörande och väsentlig skillnad. Och vari består den? Va? Vad säger du? Ja, det är faktiskt riktigt. Det är frågan om blodets skillnad. Alltså, där handlar det inte om formell rätt, utan där handlar det om natur. Om natur. Så det är inte bara det att jag har fått, det är inte bara det att jag har fått faderns rätt att bli Guds barn, utan jag har genom ny födelse fått faderns natur. Va? Stämmer det? Vi är födda, säger skriften. Varför ska vi inte läsa det som det står i Johannes evangeliums första kapitel? Johannes evangeliens första kapitel, så står det där att det har skett någonting i det första kapitlet. Och vi läser med varandra vi kan läsa 12 och 13. Johannes 1, 12 och 13. Varsågod och läs det. Kan vi säga amen till detta? Där har vi den ena sidan igen, första sidan. Legal rätt åt alla de som tog emot dem. Gav han legal rätt? Gav han rätt att bli Guds barn åt den som tror på hans namn? Sen så går han vidare, så kommer han in på det organiska, det förhållande som är upprättat, icke bara genom det att vi har blivit upptagna eller adopterade, utan han går vidare och så säger han i nästa vers, varsågod. Ja, det heter det. De har blivit födda, icke av blod, ej heller av kötslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och nu vill jag ställa en fråga till er här. Det kanske kan vara en spetsfråga, men som är dock är rätt betydelsefull. Varför står det de har blivit födda icke av blod? Va? Varför står det de har blivit födda icke av blod? Står det. Varför står det så? Kan ni svara på det? Jaha. Ja, men varför står det, lägg märke till, och de har blivit födda icke av blod, ej heller av kötslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Varför betonas detta så starkt här? Ja, kött och blod får icke Guds rike till arvedel. Vad handlar alltså detta om? Och vi ser kött och blod ställs alltså emot någonting annat. Vad är kött och blod? Varsågod, vad är kött och blod? Vad är kött och blod? Va? Nej, men här ställs alltså kött och blod emot någonting annat. Kött och blod ska icke få Guds rike i arvedel. Då måste det finnas någonting annat i det stället. Och vad är det för skillnad då på den nya människan och detta som här står som kött och blod? Va? Ja, det är väldigt viktigt att vi har klart för oss. Det ena handlar om jorden, det är jordiskt. Och det födda mans vilja, det vill säga en födelse som är resultatet av ett kärleksmöte mellan två människor. Alltså ett kärleksmöte mellan två människor leder till att någonting föds. Alltså det är något där två som i detta kärleksmöte blir så att säga orsaken till ett nytt liv. De fortplantar ett nytt liv. Men det hör jorden till, säger skriften. Och det kan icke få Guds rike till arvedel. Men nu talas det här om en ny födelse. Och vad jag vill ha fram i det här sammanhanget är: hur verklig är denna nya födelse? Hur verklig är den? Är det konkret så? Är det helt konkret och praktiskt så att detta nya redan är fortplantat in i mitt väsen, fortplantat in i mitt väsen, och finns det där som en närvarande verklighet? Det är detta som är den väsentliga frågan. Finns detta liv där som finns det där nu så som en närvarande verklighet? Det är frågan. Annars så kommer barnaskapet bara bli ett symboliskt tal utan någon rejäl innebörd. Finns detta liv där nu? För barnaskapet måste handla om ett liv som är implanterat i oss. Och finns det där nu så som en närvarande verklighet i detta nu? Och då är frågan den, vad skiljer det då ifrån det liv som hör jorden till? Och då fick vi veta att det är ett andligt liv. Vi ska återkomma till det också. Vi skriver här, alltså det handlar om födelse. Vi ska se några verser till. Vi ska gå till Petrus brev, det andra brevet. Där talar han om detta kärleksmöte som har ägt rum. Därigenom att vi har blivit befruktade i vår ande. Vår ande har blivit befruktad utav Guds eget ord. Första Petri brevs första kapitel. Varsågod, läs där i 23 versen. Och vi kan läsa till kapitlets slut. Vi är alltså födda på nytt, icke av någon förgänglig sed, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Innan vi går vidare här nu så vill jag då ställa ytterligare en fråga. Varför är det så viktigt att de här båda sidorna kommer med? Varför är det så viktigt? Kan ni svara mig på det? Båda sidorna kommer med, inte bara den ena. Det som handlar om det formella, rättsliga, juridiska, utan också det andra, organiska, om födelse att göra. Kan du svara på det? Ja, jag skulle gärna vilja att vi uppehåller oss här lite. Jag tror inte jag går vidare nu förrän jag får svar på de här frågorna. Vad är det som är så viktigt här? Att de här båda sidorna, att den verkligen kommer med. Att det får klart för oss att det handlar inte bara om vår rättsliga ställning, utan det handlar också om det andra. Det handlar om organisk livsförbindelse med Fadern. Vad tror ni? Ja. Vad är det som har något mer att säga? Kan det vara bibelord eller? Om vi exempelvis gör så här nu, att vi stryker ut hela den här, hela den sida som handlar om barmhärtighet och den organiska livsförbindelse och födelse, då återstår alltså den här sidan. Då har vi alltså rättfärdighet, legalitet, adoption. Vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Vi ska gå till Romarbrevet 8 en gång till. Vi ska gå till Romarbrevet 8 en gång till. Då ska vi en gång till läsa de här verserna, och så ska vi tänka efter vad som står i dem. Vi ska tänka riktigt noga vad som står. Vi läser 14, 15 och 16 en gång till. Och 17, ja. Vad säger den här versen oss egentligen beträffande barnaskapet? Är det någon som vill säga någonting? Kommer några synpunkter eller någonting som ni vill vittna om, tala om? Vad säger de här versen om barnaskapet? Ja, vi har inte fått en treldomens ande. Nej, vi har fått en barnaskapets ande. Observera, känna fruktan. Nu vill jag ställa frågan här. Det är två saker som ställs emot varandra. Det är treldomens ande och så är det barnaskapets ande. Alltså treldomens ande, barnaskapets ande. Och det heter att vi har fått alltså barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba fader. Och så heter det känna fruktan. Vi observerar alltså här att här handlar det faktiskt om känslor. Vi förstår här handlar det om förståndsmässig klarhet. Alltså va? Alltså förståndsmässig klarhet. Om jag säger alltså rent förståndsmässigt klar, jag har fått en handling, jag har fått ett formellt bevis på att jag har blivit adopterad. Men det kan ju vara så att det brevet eller handlingen jag har i min hand, det kan motsägas utav känslan jag bär i mitt bröst. Inte sant? Alltså det kan ju vara så att jag verkligen har fått formella rättigheter till vissa saker, men det motsäges utav känslan jag bär i mitt eget bröst. Va? Och jag kan ju få rent förnuftsmässig klarhet i det här traktatet eller den här handlingens alla komplett och fullständiga innehåll och ändå vara osäker. Därför att det är någonting i mitt inre som säger någonting annat. Det yttre som är lovat i ordet stämmer inte med mitt inre. Mitt inre vittnar någonting helt annat. Det vill säga, det måste bli harmoni mellan det jag känner, höll jag på att säga, och det jag förstår eller kan förstå. Och hur ska det kunna ske? Hur ska det kunna ske? Vad säger du? Ja, men jag får barnaskapets ande. Men barnaskapets ande, det är ju det inre vittnesbördet. Alltså, först så måste jag ju då få barnaskapet. Ja, och barnaskapets ande. Jag måste ha det inre vittnesbördet om att jag är Guds barn. För saknar jag det inre vittnesbördet, så kan du inga yttre ord, höll jag på att säga, eller förhållanden ge någon trygghet och glädje i barnaskapet. För det som ger barnaskapet, alltså det som gör det möjligt för mig att uppleva barnaskapet, inte bara förstå det i vissa avseenden, men uppleva det, det är ju vissheten, den inre vissheten. Och det finns ett vittnesbörd i mitt inre. Alltså det finns ett vittnesbörd i mitt inre som är så starkt och övertygande. Så det viskar inte fram ett nödrop eller en bön om att bli någonting, utan detta är så starkt så det ropar utifrån någonting som redan är ett faktum. Abba fader. Och nu frågar jag, hur många har detta rop i sitt hjärta? Lyft handen. Många har det här Abba ropet. Många känner att det ropar Abba Fader.
Amen.
Där har vi ju frälsningsvisheten. Det är vissheten om barnaskapet, den inre vissheten om barnaskapet. Det är den som är så oerhört betydelsefull, den inre vissheten. Alltså, hur många är det som har frälsningsvisshet? Lyft handen på, jag säger, du som har frälsningsvisshet. Och då ställer jag frågan, hur kan man ha frälsningsvisshet? Ja, där har vi anden vittnar med. Vad vittnar anden med? När det vittnar med vår ande, då är frågan den, om jag nu hade det här men saknade det här, hade då anden kunnat vittna med min ande? Va? Anden kan väl vända sig till mitt förstånd eller intellekt, men hade anden kunnat vittna med min ande om jag hade alla de här rättigheterna men saknade detta? Va? Hade jag kunnat göra det? Varför inte det då? Varför inte det? Varför inte det? Va? Ja, man måste vara det. Men varför måste man vara det? Vi ska gå till första Korinthierbrevet, så ska vi där försöka att se någonting. Vi är försiktiga nu så att vi inte hakar upp frälsningen på någon detalj, utan vi försöker se det här i sin helhet och i sitt rätta sammanhang. Vi går till första Korinthierbrevet, så ska vi se där i det andra kapitlet. Och jag tror vi ska ta tid att läsa ifrån den sjätte versen. Varsågod, och så läser vi till kapitlets slut. Ja, här möter vi ju två olika människor helt enkelt. Och värde för två olika människor. Här möter vi människor som är öppna, och den ena är öppen, den andra är sluten. Den ena är innanför, den andra är utanför. Det den ena ser, det är den andra blind för. Den andra, ena hör, det är den andra döv för. Alltså. Och vad handlar det hela tiden om för någonting? Vad handlar det hela tiden om? Det handlar om den naturliga människan. Inte sant? Eller den själiska, som det heter också. Den naturliga människan. Och så handlar det om den andliga människan. Det som för den ena är en dårskap är för den andra en visdom. Alltsammans det här måste ha en orsak. Vad beror alltsammans detta på? Vad beror alltsammans detta på? Därför att vi möter här en helt ny dimension, ett helt nytt förhållande. Och det här är egentligen kristendomens stora mysterium. Det är outgrundligt och oförklarligt. Det finns inga möjligheter att med vanliga experiment eller vanliga metoder, logiska metoder, matematiska metoder, vetenskapliga metoder, komma det här på spåren, se det, klarlägga det, utveckla det. Men det finns där. Det finns där som en verklighet. Och det kan ses av dem som är utrustade med ögon för att se det. Hör du? Och det kan höras av dem som är utrustade med öron för att höra det. Och det kan kännas av dem som är utrustade med känslor för att förnimma det. Det handlar om två människor, men också om två världar. Vitt skild ifrån varandra. Två människor som också genom de här vitt skilda upplevelserna och erfarenheterna är skilda från varandra. Och nu ska vi titta på det en gång till. Nu ska vi läsa det lite annorlunda. Vi ska gå tillbaka till det här och lägga märke till vad som sägs i det åtta. Ja, vi kan läsa den nionde versen. Ja, nionde versen. Läs den. Ja. Här möter vi ju någonting helt och totalt nytt. Någonting helt och totalt nytt. Ett nytt seende. Ett nytt hörande. Halleluja. Vi har hört någonting, vi har sett någonting. Någonting som är närvarande i nuet, i tiden. Men inte bara närvarande så, och tillgängligt för våra möjligheter, utan någonting som finns, som vi bär med oss i vårt eget väsen. Någonting som finns i oss. Någonting som vi inte hade med oss i vår naturliga födsel, och som icke är ett arv ifrån goda, präktiga föräldrar, och som heller icke är ett resultat utav en god miljö som har fostrat fram en duglig karaktär. Någonting helt nytt. Helt nytt. Som icke kan härledas till far och mor. Och som icke heller kan härledas till någon källa. Någon källa i tiden. Någonting som är av evigheten och hör evigheten till. Men lägg märke till, någonting som är av evigheten och hör evigheten till, men som redan här har sina tydliga uttrycksmedel och kan förstås av alla de som har gjort liknande erfarenheter. ytterligare ett område där vi upplever det här konkret, det är ju det att vi har ju naturliga syskon som vi i och för sig värdesätter, i och för sig, jag kanske ska säga, vi värdesätter mycket till och med, syskon som bär våra föräldrars namn, och syskon som lika som oss känns igen i blodet, utseendet, och också känns igen på beteendet. Man ser på utseendet, man känner igen på uttrycksmedel och beteende, man hör också på orden att det här är samma släkt, det är syskon, samma familj, de är lika varandra, men de är också lika sina föräldrar. Man känner igen sonen, man känner igen dottern, och ser farmor, deras föräldrar, och känner också igen syskon. Så helt plötsligt så händer det någonting med den där homogena gruppen av människor, släkten, familjen. Det sker någonting märkligt. Ännu den här kretsen upplever det vi kallar för pånyttfödelse. Pånyttfödelse. Och helt plötsligt så förnimmer den här människan någonting förundligt i sina relationer till sin omgivning. Hon börjar med något förunderligt, ja, en förunderlig känsla, tycka om människor som hon aldrig tidigare har vare sig förstått eller haft någon som helst kontakt eller umgänge med, och upplever helt plötsligt att nya individer helt utan någon som helst mänsklig förklaring, ja, de blir hennes syskon, bröder och systrar, blir bröder och systrar. Och det märkliga är att allt eftersom denna gemenskap och den syskonkärlek växer till, jag måste säga det här, men jag säger det med stor försiktighet, så växer man samman, man växer organiskt samman med de här människorna, de här syskonen, så att man till sist upplever sig som en, som nästan en del av dem. Man blir en lem helt enkelt tillsammans med dem i en helhet. Och allt eftersom denna sammanväxning, organiska förening och tillväxt äger rum, så växer man ut ur den andra släkten, närvarande släkten, och de i sin tur tycker det här är något tragiskt, upplever som en katastrof, därför att de känner att de har förlorat en god vän, en broder eller en son eller dotter. Helt nya band, helt nya band, helt nya band och helt nya beteenden, helt nya ord, helt nya livsmönster, helt ny livsstil, helt nya intressen, ett helt nytt mål. Alltsammans blir så kolossalt annorlunda. Man har blivit syskon. Och ett helt annat mått också. Syskongemenskapen, den utvecklar sig ju efter helt andra riktlinjer. Det blir helt andra mått. Helt andra mått. Därför att man upphör att taxera omgivning och medmänniskorna efter vad de så att säga äger och har. Något utav evigheten, där har du oändligheten, där tidsbegrepp allsammans försvinner, totalt upplöses. Och vi känner det, det är som om vi skulle ha, ha umgått, levt tillsammans, varit tillsammans sen födsel. Nu ska jag vara lite försiktig här, därför att den här föreningen och skilsmässan på samma gång, den får sina konsekvenser, men vi får se till att inte vi förstärker konsekvenserna på ett felaktigt sätt, utan låter det här lösas på ett andligt sätt. Men vi ska läsa det här en gång till i första Korinthierbrevet 2, det här nya som har kommit, som har gjort att man har fått, man har kommit in i en helt ny värld, en fullständigt ny värld. Förut så hade man många mästare, och man kallade människor mästare. Nu har man fått en mästare, bara en. Och nu åkallar man Gud som fader. Prisat vare Herrens underbara namn. Vi läser 10:e versen, 10, 11 och 12. Varsågod. Där har vi det igen, ytterligare liksom bekräftat för oss vad det här egentligen handlar om. Vilken människa vet vad som är i en människa utom den människas egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har icke fått världens ande, som vi har fått, utan den ande som är av Gud, för att vi skulle veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Det är någon som tackar Jesus med oss. Vem som helst. Halleluja. Kära Herre Jesus, kära Gud, kära Gud. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, amen. Oh, halleluja, 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 halleluja. Där är mer att tacka Jesus. Oh, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Tacka Jesus något mera. Kära Herre Jesus Kristus. Oh, halleluja. Gud i himlen, gode Gud, gode Gud. Halleluja, halleluja, individuell syn. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, oh, halleluja, halleluja.
kära Herre Jesus, kära Gud, kära Gud. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Amen, 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 amen. Halleluja. Ja, jag måste skynda mig, därför att jag vill gå några steg till här innan vi avslutar om en liten stund. Du, alltså nu har vi talat om barnaskapets två olika sidor här. Och om vi nu tänker oss fortsättningen, alltså förlängning av den här sidan i förfödelsen, så förstår vi ju att det är inte bara frågan om att vi ska liksom komma ut ur ett tillstånd och in i ett annat, ut ur olycka, ut ur nöd, bedrövlighet och in i ett bättre tillstånd för här, utan det är frågan om att vi ska ha gemenskap. Det är frågan om att ha gemenskap. Alltså, observera, Gud vill att vi ska tas ut ur det sammanhang vi är i och komma in i ett nytt sammanhang. Det förstår vi, inte sant? Ja, det vill han. Men Gud vill ha gemenskap. Det är inte vi som strävar efter gemenskap med Gud. Det är Gud som strävar efter gemenskap med oss. Men du, han är inte nöjd med att vi har gemenskap med honom, utan han vill också att vi ska bli lika honom. Ja, förstår du? Det vill säga, då måste vi komma in i samma, vi måste komma in i samma ställning som Gud. Och det låter ju oerhört. Det vill säga, vi måste tas ut ur fördömelsens makt. Fördömelse, det är en väldig makt. Att känna sig fördömd och dömd, det är en ohygglig situation. Det är ett gissel. Och den som känner sig dömd kan aldrig vara glad. Utan den känner sig alltid rädd och upplever aldrig Gud som fader, utan upplever Gud som en sträng domare. Gud som en sträng domare. Och den som har den känslan kan aldrig uppleva barnaskapets rikedom och salighet. Därför måste Gud vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att vi ska bli mera än, alltså, mottagare utav gåvor som han ger oss hela tiden. Utan han vill ha gemenskap med oss. Då måste det som ligger mellan honom och oss bort. Det måste bort. Och så måste vi lyftas upp på den ställning, in i den ställning som han är. Vi måste tas ut ur fördömelse. För Gud kan inte ha gemenskap med det som är under fördömelsen. Då måste vi ur fördömelsen. Och då måste vi tas ut ur dödens välde. För döden, det är ett konungsligt välde. Och då måste vi tas ut ur dödens välde. För Gud är Gud för det levande. De döda prisar icke Gud. Och Gud är heller icke de dödas Gud. Han är de levandes Gud. Följaktligen så måste vi tas ut ur tillstånd av fördömelse, död och träldom. Det måste tas ut. Och så måste vi komma in i samma ställning. Den ställning som Gud har. Det vill säga, på den grunden måste vi få gemenskap med Gud. Vi kan aldrig dra ner Gud på vår nivå, utan Gud vill lyfta oss upp på sin. Tror du det, så säger jag amen. Tror du det är möjligt också? Men lyssna något till vad jag säger. Då måste Gud beröva åklagaren alla rejäla möjligheter att nå oss med sina anklagelser. Och där har vi det. Vi har inte fått träldomens ande så vi ska känna fruktan, utan vi har fått barnaskapets ande, så vi ropar Abba, ropar Abba fader. Och där vill jag säga, vi måste tas ut ur detta och få rejäla möjligheter.
att tillbakavisa åklagaren när han anklagar oss. Men det räcker inte. Därför att det är inte nog med det att åklagaren anklagar oss. Han är fräck. Han frestar oss. Alltså, för det första så sätter han upp hela sin makt och alla sina resurser för att appellera till någonting som vi bär i vårt väsen. Det är någonting som vi har med oss i vårt väsen och som vi inte kan fly från. Det spelar ingen roll var vi är på jorden. Jag höll på att säga om vi är uppe i rymden eller på jorden eller under jorden. Om vi befinner oss på havet så bär vi med oss någonting som den här makten hela tiden kan appellera till eller vädja till, locka. Ja. Med alla sina falska förespeglingar, alla sina skenlöften. Och vi vet hur det är. Det finns någonting i vår natur, i vår gamla natur. Det finns någonting där som är så fördärvat som vi gärna vill lyssna på detta. Tjusas utav det. Vi tjusas utav uppmärksamheten som vi är föremålet för. Och vi vill gärna också utvidga vår horisont. Lyssna, för det är faktiskt så. Vi vill gärna utvidga vår horisont. Vi vill göra nya erfarenheter på nya områden. Och vi får löfte om att vi ska få så kolossalt mycket bara vi ger efter. Ger efter för alla de här locktonerna. Och så kanske vi faller, vi stupar. Först så tjusas vi, frestas. Lustmomentet som fascinerar och griper oss. Sen när vi har stupat och fallit så kommer han tillbaka. Men då är han sannligen inte den stora tjusaren, då är han åklagaren. Han som nyss frestade oss att avvika från Guds väg kommer tillbaka när vi har tagit första steget åt sidan och anklagar oss våldsamt för att vi gick åt sidan. Och så säger han: du kan inte vara ett Guds barn, du ser hur du bär dig åt. Vad gör han då? Då ger han så att säga hela fallet en negativ laddning för att inbilla oss, och nu kommer inbildningen, för att inbilla oss att fallet, det har fört oss bort ifrån Gud för evigt. Och vi har inga möjligheter, du har inga möjligheter att överhuvudtaget vara en kristen. Och så säger han: du ser hur det är med din karaktär. Du ser ju hur det är med din personliga utrustning. Och så är han fräck nog också att få dig att se på människor. Människor, å ena sidan ser du ser, titta på dem, där ser du heliga kristna, helgon, där ser du, titta på honom, titta på henne, se på dem, kommer aldrig att nå upp till deras, och aldrig till deras nivå. Det är riktigt goda kristna, det är verkligt goda kristna, se på dem. Men du, vem är du? Så då inger han oss resla fruktan, eller han vill få oss att resignera, att helt enkelt ge honom rätt och säga: du har rätt, det är ingen mening att fortsätta, jag ligger kvar här. Eller också så är han när han har kommit så långt, så vänder han på det hela och säger han: ja, det är sant att jag är illa med dig, men se på dem. Då säger han: men de är ännu sämre. Det är mycket sämre. Du är i alla fall bättre än vad de är, eller vad den är. Då får han dig till att bli, i förut vill han få dig att bli resignerad och missmodig. Nu vill han mitt i ditt elände få dig att bli högmodig. Jag vill säga: se på den. Du ser på dem hur du är i alla fall bättre än vad de är. Men hela tiden så vill han fixera dig över människor, goda eller onda, föredömen. Fixera dig där och säga: du kommer aldrig att nå den nivån, eller du är i alla fall bättre än vad han och hon är. Avsikten är bara en, enda en, och det är att binda dig, hindra dig. Binda dig, hindra dig. Och har han fått dig att lyssna på den tonen, då kommer han att påverka ditt inre liv. Och nu ska du få höra här. Det är just det tillståndet som slår igenom i din tillbedjan. I din tillbedjan. Har du hamnat i det här läget, då slår det igenom i din tillbedjan. Antingen så blir det ständigt klagolete över att du inte är den du bör vara eller är som de andra är. Då är det klagoletet. Det vill säga, då är du bekännelsen men inte frigörelsen. Eller också så frestas du till ett slags fariseiskt sinnelag, så du mitt i ditt elände säger: gode Gud, jag tackar dig för att jag icke är som den är. För det han har gjort, eller det har i alla fall inte jag gjort. Och så tycker du att du går säker där, och så blir du en farisé. Så här håller han på, höll jag på att säga, dribbla med människor. Så här håller han på att dribbla människorna. Fångar dem och binder dem. Men Gud var evigt lov, vi har fått den heliga ande. För att den heliga ande ska upplysa oss vad som har blivit oss skänkt av Gud. Halleluja. Satan, du ljuger. Du ljuger. Antingen du talar som den värsta väckelsepredikant och vill ha oss iväg, stressa oss till att tjäna Gud, stressa oss till att bedja och anklaga oss för att vi inte har bedit tillräckligt eller läst Bibeln tillräckligt. Som den värsta väckelsepredikant så kommer han på oss, talar om för oss att du har inte gjort varken det ena eller andra. Och när vi har gjort någonting, då vill han liksom inge i oss att nu har du gjort någonting riktigt bra. Nu är det någonting riktigt gott. Och nu är det du. Men Gud har gett oss den heliga ande för att vi ska få klarhet i vad som har blivit oss skänkt av Gud. Vad vi äger Kristus Jesus. Halleluja. Ära vare Gud och Lammet. Vad har det blivit och skänkt till Kristus Jesus? Va? Va? Rättfärdighet. Rätt att kallas Guds barn. Men Gud vill inte bara lyfta oss ut ur det här träsket och eländet och ösa sina gåvor över oss. Han vill ha gemenskap med oss. Gemenskap. Gemenskap. Men icke bara gemenskap. Han vill fortplanta sig i oss så att vi likbildas med honom. Han vill att vi ska bli lika honom. Lika honom. Och finns det möjligheter till det? Gör det. Vi ska se här 5 minuter till, klockan är 9 och då ska jag sluta. Men vi ska se här på några ställen i första Johannes brev där de här sakerna behandlas på ett ganska ingående sätt utav aposteln. I första Johannes brev där heter det, det heter så här i 4:e versen: och vi skriver nu detta för att vår glädje ska bli fullkomlig, och detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi får kunna förreda, att Gud är ljus och att inte ett mörker finnes i honom. Om vi säger, nu kommer ett nyckelord och en hemlighet, om vi säger oss har vår gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret, så ljuger vi och göra icke sanningen. jag vill att ni ska observera uttrycket här, göra icke sanningen. Ofta göra icke sanningen. Alltså vi kan skilja på att höra sanningen och göra den. Men så kommer det: men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi icke hava någon synd, så bedragar vi oss själva, och sanningen är icke i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi icke hava syndat, så gör vi honom till en ljugare, och hans ord är icke i oss. Och nu vill jag ställa en fråga till oss här igen. Och det är den här frågan: vad är den första, vad är det första steget fram till befrielse? Observera, icke det avslutande steget, men det första steget fram till befrielse, vad är det? Va? Vad är det? Ja, bekännelse. Nu vill jag ställa en fråga till er här: är detta ett ord till den ogudaktige? Om vi går ut till den ogudaktige och säger så här: du ska bekänna dina synder, så ska Jesu blod rena dig från all orättfärdighet. Är det rätt det? Va? Det är inte rätt, va? Vilken är det här ett budskap till? Ja. Vad säger det här oss? Vill liksom Gud trösta oss i vår synd, eller göra synden behagligare, lättare att leva med och klara av? Eller vad är det han vill? Vad vill han säga med det här? Eftersom det uppenbarligen är så att detta ord är ett ord till kristna. Till kristna. Alltså, Gud har redan från början tagit med i beräkningen att alla, också sedan de kom till tro, alla stupar och faller. Det finns med. För detta har Gud ett verksamt medel. Nu vill jag ställa en fråga till oss igen. Och eftersom nu Gud har tagit med detta i beräkningen, att vi faller, vi stupar, och han har framfört det medel som skulle och som verksamt gör det möjligt för oss att bli kvar i gemenskapen med honom utan att drivas bort ifrån honom, då ställer jag följdfrågan: i vilken omfattning gäller det? I vilken omfattning? Vi hinner kanske inte gå längre nu ikväll, men det heter: om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. All orättfärdighet. Det måste ju ha med allt som förorenar vårt förhållande, vårt gudsförhållande, påverkar, förorenar, besmittar, förstör. Om vi går vidare i det här brevet, Så lägger vi märke till några andra ord som vi åtminstone hinner läsa. I tredje kapitlet det heter så här, i den åttonde versen: den som gör synd, han är av djävulen. Till djävulen har syndat från begynnelsen, och just därför uppenbarades Guds son,
att han skulle göra om intet djävulens gärningar. Var och en som är född av Gud, han gör icke synd. Till Guds sed förbliver i honom, och han kan icke synda eftersom han är av Gud. Då, här har vi det igen. Detta, alltså, det är två saker som vi iakttar här i de lästa verserna. Det är bekännelsen. Alltså leva i bekännelse. Och så har vi det andra. Det är Guds ord som ett närvarande, beskyddande och bevarande element. Närvarande, beskyddande och bevarande element. Och jag ska stanna där. Då vill jag fråga, bekännelsen, den är nödvändig. Leva i bekännelsen. Och uppleva Jesu renande blod. Halleluja. Vi lägger märke till att här handlar det om gärningar, att bekänna sina synder. Det handlar om gärningar. Det är sant. Det handlar om gärningar. Men det som möjliggör för oss, det som verkligen gör det möjligt för oss att uppleva den befriande makten, det är vårt sinnelag. Om vi säger att vi icke har, då ljuger vi. Det är frågan om vårt sinnelag. Låt oss icke säga om oss någonting som icke är sant, utan låt oss hålla fast vid det Jesus har sagt, det Fadern har lovat. Prisat vare Herrens underbara namn. Gud var evigt. Och vi tackar dig, kära Herre Jesus Kristus, för att vi har gemenskap. Vi har tagit ut ur ett sammanhang, placerat in i ett helt nytt sammanhang. Men vi är fortfarande i världen. Och Herre Jesus, vi är inom fiendens aktionsradie, verkningsområde. Tack att vi har ett vapen, kära Herre Jesus, genom vilken vi kan vinna seger. Tack och lov. Tack att vi har gemenskap med dig på en helt ny grund, kära Herre Jesus Kristus. Halleluja. Tack att du verkar genom ditt ord så att din sed, kära Herre Jesus, halleluja, bevarar, beskyddar. Åh, halleluja, halleluja. Gör det möjligt för att utvecklas, växa till, bli fasta, kära Herre Jesus. Gud, överflödande i allt gott verk. Vi prisar dig därför. Tack att vi får leva i bekännelsen, men tack att vi också får uppleva befrielsen, kära Herre Jesus Kristus. Halleluja. Genom blodets renande kraft. Befrielsen, 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 frigörelsen, förlossningen i Kristus Jesus. Halleluja. Tack att vi har fått legal och formell rätt att kallas dina barn. Men tack att vi är dina barn genom födseln. Halleluja. Befrias ifrån rädsla och fruktan. Gud, vår tanke är icke längre fixerad och fastlåst vid dom. Och Herre, det är icke skräck och oro som driver oss. Tack att du har frigjort vår tanke, kära Herre Jesus Kristus, så vi kan börja tänka rätt om dig. Halleluja. Tänka stort om dig, kära Herre Jesus Kristus. Tänka rätt om dig. Du har frigjort oss, kära Herre, ifrån skräcken, ifrån inbildningen. Åh, halleluja, från det ondas inflytande. Halleluja. Prisat vare ditt namn. Vi lovar dig därför. Tack att jag frälstar, halleluja, till ett nytt liv. Rädda din kära Herre i ditt eviga rike. För att tillhöra dig i tid och evighet. Tack och lov. Tack att åklagarrösten har tystnat. Måste tystna. Till ett nytt vittnesbörd. En ny röst har kommit in i vårt väsen. Och den rösten ropar Abba Fader. Halleluja, halleluja. Tack att fiendskapen är övervunnen. Halleluja, halleluja. Dödshotet är undanröjt. Och tack att vi kan sjunga ett liv jag nu äger som aldrig kan dö. Och Kristus det livets fest är. Halleluja. Vi prisar dig därför. Och vi ärar dig, vi lovar dig. Halleluja. Tack att vi har fått barnaskapets hela rikedom och härlighet. Forum och Gondio, vi tackar dig för seger. Amen, amen. Det är någon mer som tackar Jesus. Gud var evigt lov. Halleluja. Oh, halleluja. Kära Gud, kära Gud, kära Gud. Oh, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Amen. Amen. Ska vi sjunga mitt hjärta mättat av Guds välbehag och njuter en solklara dag. Ska vi sjunga den kören och offra till Guds verk. Offra i Jesu namn. Välkommen med din offergåva. När vi nu sjunger. Mitt hjärta är mättat. Jesus Kristus. Halleluja. Gud i himlen. Jesus. 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 Vi sjunger bara kören ett par gånger. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag. Om njuter en solklar dag. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag. Om njuter en solklar dag. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag. Mening där i och Herren min väg jag befall. Och nu är jag salig i full harmoni. Till Kristus har blivit mitt allt. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag. Och njuter den solklara dag. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag. Och njuter en solklara dag. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag. Och njuter en solklara dag. Av Herren planterad i mästarens säng. Som rosen i Saron jag står. I skymmelen så sig med signelsen sträng. Jag blomstrar i rosen. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag. Och njuter den solklara dag. Låt det bli klart för oss det här, kära Herre, så vi inte söker oss fram på andra vägar utan få trösta på dig, fullt få trösta vidare i dig. Tackar dig, lovar ditt namn för det du har gjort för oss. Tackar att det har blivit möjligt för oss. Halleluja. Kära Herre Jesus, kära Herre Jesus, kära Herre. Ja, men vi står upp och tackar Jesus. Halleluja. Och så har vi frimodiga tacksägelser och lovsånger, Herre. Låt oss prisa Jesus tillsammans. Kära Gud.
Vem som helst, prisa Herren. Åh, halleluja.